Välkommen till Framgångspodden. Hoppas ni mår jättebra, det gör i alla fall jag. Men det känns som att ni mår superbra, typ konstant hela tiden. Det är nämligen som så här att det här programmet presenteras av min favoritmatbutik Mathem.se. Och varför är den så himla bra? Jo, det är inte svårare än så att man sparar jättemycket tid. Ni vet att jag försöker optimera allting exakt hela tiden. Det ska bli sjukt intressant att se hur jag verkligen lyckas med det nu när jag ska bli pappa. Och man kan använda sig av massa olika små tips. Ni får mejla mig då, massa pappatips. Men det är nämligen så att Mathem.se sparar man faktiskt extremt mycket tid. Alltså det tar runt 5 minuter att handla. Och då har du den här listan som när du handlade förra gången. Och då går du bara in och klickar på den, betalar 5 minuter. Från att du går till en vanlig matvarubutik så kan det ju ta flera timmar när man går runt där med den här vagnen och vad man ska ha och håller på att rodda med det skiten. Det här är mycket snabbare och effektivare till väldigt bra priser. Och är det så att man håller till i Stockholms skärgård den här sommaren så kan man bara gå in där, för de har skaffat en sån här mathemsbåt. Så de, ja, kort och gott så skickar de ut en båt med all mat man ska ha. Det är ju hur smidigt som helst. Så att kort och gott spara tid och pengar och använd mathem.se. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 186 av Framgångspodden och nu är det med Ulf Kristersson. Man kan säga så här, han har mycket på sina axlar inför hösten. Vilket säkerligen är både spännande och skrämmande, för att det här politiska klimatet, ja, det kan helt enkelt rivas upp. Det blir ett väldigt, väldigt intressant val. Och vi går in på hans historia, från att han är uppväxt i Skåne och kände sig lite utanför de coola killarna. Men han var väldigt, väldigt duktig på gymnastik och idag är han partiledare för Moderaterna och med allt vad det innebär. Vi går självklart in på musikquiz. Ni vet att jag gillar att göra musikquiz med partiledarna. Så det hoppar vi in på. Och så får ni se helt enkelt om ni slår honom. Han får väldigt mycket beröm för hans retorik. Så självklart hoppar vi in i vad är hans bästa retoriktips. Vi hoppar också in i lite personligare delar. Som när han och hans fru försökte under väldigt många år att få barn. Vilket resulterade till att de åkte till Kina och sen adopterade. Jag ställer självklart också frågan om man kan tänka sig att samarbeta med SD och Jimmie Åkesson, och vi pratar mycket integration och migrationspolitik. Hoppas du gillar avsnittet med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Ulf Kristersson.
Tack så mycket, kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig. Har du sprungit hit?
Jag sprang inte hit i morse, måste jag med det. Jag brukar sällan springa på morgnar. Jag är en bättre eftermiddagslöpare.
Men är det inte lite skönt att beta av träningen direkt på morgonen som har en gjord, om man säger så?
På sitt sätt, ja, du har rätt i det. Och man får ju en väldigt pigga morgontimmar, men jag tycker att det är så segt på morgonen. Dessutom har jag 3 barn hemma. Nu är de inte så små längre, så jag kan liksom inte skylla på dem. Men länge var det så att det var liksom inte möjligt helt enkelt. Utan eftermiddag, före middagen, då, nej, det är bäst.
Jag minns för några år sedan då jag tränade på Sats Regeringsgatan. Mm. Och då tränade Fredrik Reinfeldt där. Mm. Och utanför så var det en svart bil med någon särskild person. Inne i receptionen satt det typ en.
Jaha.
Och sen gick det 2 stycken med magväska. Jag bara, där måste de ha någonting i den här magväskan. Men jag vet inte om de hade någonting att göra. Men de stod alltid bredvid och lyfte så här jättelätta vikter. Så här, superstarka. Så det var typ 3-4 stycken. Ja. Det här var ju under hans statsministerkrets. Mm. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, är det så att han envisas med att försöka vara en vanlig människa? Att försöka liksom vara sådär. Men... När du går och tränar, har du också med dig 12 gorillor som springer bredvid dig?
De nöjer sig med att veta vad jag är ungefär och har koll. Men de brukar inte stå och se. De står inte och lyfter vikter bredvid. Nej, det gör de inte.
Har du några retoriktips för att man ska bli en bra retoriker eller att man ska... vinna samtal tycker jag känns lite fel att säga. Mm. Men att man ska få fram sina åsikter och få en annan person att bli övertygad om dem.
Ja, det finns ju massa, säkert människor som är skolade och sånt mycket mer än vad jag är. Men alltså det som det jag tycker, de enkla grundslagen är ju helt enkelt. Först, det låter enkelt, men det bottna i dig själv. Alltså, om man pratar om saker och ting som man i grund och botten kan och dessutom tycker är viktiga, då blir de flesta ganska bra. Alltså, och motsatsen är också uppenbar. Om du pratar om sånt som du i grund och botten inte kan någonting om eller inte bryr dig så mycket om, då blir de allra flesta ganska platta. Det är ganska rättvist. Så att ett genuint engagemang skulle jag säga, det är en väldigt bra bottenplatta. Sen är det så här ganska enkla saker att liksom förenkla på ett sånt sätt så att människor som inte kan lika mycket som du ändå fattar vad du säger, men ha en grund som gör att när du märker att det här är människor som kan jättemycket, då kan du snabbt växla över till en mycket mer detaljerad eller liksom, plåga inte människor med all den kunskap du besitter om de inte har bett om det, men ha den verkligen under ytan. Det tycker jag är en sån här rätt... Jag tycker ingenting genomskådas så snabbt som människor som pratar om saker som de faktiskt inte kan så mycket om. Jag tycker det är rent plågsamt. Drar en massa floskler som liksom... Ja.
Är det mycket så inom politiken?
Ja, jag tycker det är ganska ofta så.
Även på partiledarnivå eller är det lägre, tycker du?
Ja, du får lyssna på en vanlig partiledardebatt så får du värdera själv. Jag tycker att det är ofta är ganska mycket så. Man inövade fraser som möjligen de allra närmast sörjande tycker är viktiga, men som ingen annan bryr sig om. Jag tycker det är ganska mycket sånt. I vår bransch brukar man säga talpunktspolitik, brukar man säga. Man har liksom lärt sig tre bullets. Och de kör man istället för att resonera. Liksom, vad tycker jag egentligen? Varför tycker jag som jag tycker? Och vad är rimliga invändningar mot min egen ståndpunkt som jag själv har tänkt igenom och ändå kommer fram till att, att min egen åsikt håller? Det är mycket sånt i politiken. Det är inte ensamt. Läs ett vanligt vd-förord i ett börsbolag. Alltså, ibland blir man ju helt mörkrädd. Alltså, sån corporate bullshit som man bara baxnar. Alltså.
Ja, men det är ju väldigt många ledare som är som inte är alls bra på att föra sig eller retorik. Alltså att de har kommit upp till en väldigt hög tjänst och sen ska de stå och prata inför tusentals människor.
Och det är bara pinsamt. Ja.
Och sen kanske de tar fram en PowerPoint på så här 47 sidor och sitter och klickar på med så här. Och då märker man att bara, okej, hade den här personen lärt sig lite mer om och få de andra personerna lite intresserade så hade de ändrat sig.
Ja, nej, men så är det nog. Och det är klart, men jag fattar ju att det är en massa andra kunskaper som måste värderas också. Och alla har ju inte ägnat hela sitt liv åt att tala inför andra till exempel.
Men hur förbereder du dig? Om du har det så här att nej, men nu ska jag hålla ett viktigt tal eller nu ska jag prata om någonting relativt länge, som är en liten utmaning. Hur förbereder du dig? Skriver du ner allting? Har du bullet points? Eller hur?
Nej, det beror helt på. Om det är ett sånt där tal som... Alltså, tänk dig ett tal. Man ska stå på en stor scen. Man har ja, men lite så. Va? Då skriver vi. Vi skriver talet, övar talet och ser till och prövar det så att det verkligen funkar. Nu gör man ju inte så jätteofta, men jag höll ett sånt tal här på ett stort moderatmöte för ett par tusen personer här över veckan. Det är ganska många timmars arbete med att både formulera talet och att hålla det för sig själv och inför medarbetare tills man helt enkelt tycker, nu är det här ett bra tal. Det är ett bra innehåll och bra framfört.
Men du och din fru träffades när ni var ganska unga. Hon var 15, va?
Yes.
Och vad var du?
20.
20. Mm. Och sen har ni hållit ihop och ni har tre barn ihop. Mm. Men ni hade svårigheter att få barn.
Vi har tre adopterade barn, precis. Så att, nej, det är väl som ganska många upplever att det blir inte alltid som man, exakt som man har tänkt sig. Och då löser man de problemen också. Så att, nej, men vi märkte när vi var tämligen fullvuxna att det här kommer inte funka för egen maskin. Och då var det ganska enkelt beslut, tycker jag, att det av många skäl... Det finns barn som behöver föräldrar. Det tycker jag var en väldigt... Och sen så vi hade nog pratat om det ganska tidigt. Att om det här inte funkar för oss själva, då istället för att leva i ett laboratorium i år efter år, så tyckte vi att det här var ett bättre sätt. Så vi fattade beslutet ganska fort att vi ansöker om adoption. Och, ja, det är ju lite mäckigt administrativt, så här, liksom, men det... Ja, just pappersarbete, det är inte det jag har svårast för. Så att.
Men hur var det att åka till Kina då? Mm. Och då åkte du till ett barnhem, eller?
Ja, det, i princip kan man säga det. Man åker, man har ju ganska lång, först så är det en lång sträcka där man bara fyller i papper. Och så blir man godkänd till slut. Om man är väldigt godkänd, så då skickas papperna iväg till del. Då måste man välja ett land. Och då valde vi Kina, för det var det land som vi hade relationer till redan. Vi hade varit mycket i Kina och tyckte att, liksom att om man ändå har ett land som man gillar och som man kan ganska mycket om, då är det extra naturligt att också att få barn från det landet. Så att istället för att plötsligt få en ny relation till ett land som inte hade varit i. Och sen dröjer det ett år till, och till slut så bara ploppar upp ett besked en dag. Så här. Då ringer de hem och säger, liksom, sitter du ner? Ja, ni har blivit föräldrar. Och sen så får man veta exakt. Liksom, då får man... Och så får man ett datum och så åker man, och så, i vårt fall åkte vi till den kinesiska östkusten ett antal mil ifrån det barnhemmet, och sen så någon slags provinsmyndighet, så väldigt så där administrativt, ganska bizarr upplevelse. Och till slut ropar de upp någonting som låter som ens eget namn fast med konstigt kinesiskt uttal, och då fattar man att nu var det nog jag som ska, eller vi som ska ställa sig i kö. Och så kommer en sköterska eller barnskötare och lämnar över ett litet bylte. Ungefär så.
Hur gammal var hon då?
Vår äldsta var 9 månader när vi fick henne. Precis. En stekhet sommardag eller vårdag i söder om Shanghai i Kina. Så att, ja, och sen är man kvar några veckor och fixar resten av papperna. Det är ju fortfarande ganska mycket liksom byråkrati kring det hela. Och sen några veckor senare så åker man hem.
Och hur var den känslan då när du... när ni åkte därifrån och sen bara hade du barnet då, och ni, jag vet inte var ni bodde någonstans.
Nej, vi bodde på ett hotell i Peking bara, eller först i Shanghai och sen i Peking. Nej, men känns, jag tror att den ena känslan var nog som flesta, plötsligt en dag så sitter man där och upptäcker att nu har livet förändrats, och sen så har det inte blivit annorlunda sen dess. Det är ju, och det tror jag är samma upplevelse i grund och botten som alla nyblivna föräldrar inser, att från och med idag är någonting fundamentalt annorlunda. Och så var det hos oss också. Enda skillnaden var att hon var lite större. Jag är ganska dålig på den här tiden mellan 0 månader och 9 månader. Den har jag ganska dimmiga begrepp om.
Men tvärtom.
Från, i och med att vi fick henne när hon var 9 månader. Så när jag träffar nyförlösta mammor, vet du, nej, men jag kan liksom inte riktigt... Den här, jag har ingen egen minnesbild av de här tiden med nyfödda barn, för det har jag ju inte haft riktigt. Och sen så det minns jag väldigt väl. Och sen minns jag väldigt väl det här ögonblicket när vi så några veckor senare gick genom passkontrollen i Peking och flög hem och insåg att då hade man ju hunnit vänja sig själv förstås, i att nu är vi föräldrar och så, men då kände jag också väldigt starkt att nu fattar vi också ett beslut som, nu flyttar vi henne från det land där hon är född, och så flyttar vi henne till andra sidan jordklotet och ändrar hennes liv på ett helt fundamentalt sätt som aldrig kommer kunna ändras. Och det känns också som en väldigt stor sak, och det är ju speciellt för adoptivföräldrar förstås, för att man gör ju någonting som andra föräldrar inte gör. Men det var stort. Men det, ja, man vänjer sig vid det också.
Det är så här att Jimmy Åkesson svarade på hur han tror att valet kommer att gå. Mm. Och jag tänkte att vi ska lyssna på det. Mm. Och det är ju då att han tillsammans med Socialdemokraterna kommer få majoritet. Mm. Och efter det säger han så här.
Det här spåret med att SD och S skulle kunna ha en potentiell majoritet i riksdagen är ju, och det har jag sagt några gånger nu, men det är lite av ett det bästa scenariot nästan för oss, givet den situation vi har nu, där Ulf Kristersson och Moderaterna, som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med, men de vill ju inte samarbeta med oss.
Nej, Ulf har vi gått på ganska tydligt där jämfört med Kinberg som öppnade upp lite
grann. Hon öppnade upp lite grann, och det gick ju kanske inte så bra för henne, så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på Ulf Kristersson. Och det är klart att om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna, då kommer de nog att köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om de inte blir det, och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en potentiell majoritet, då måste ju Ulf Kristersson, för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget, tillmötesgå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget.
Mm.
Vad tänker du när du hör det här? Är det bara käbbel?
Nej, alltså var det en får säga vad var det en vill. Jag har lite svårt att förstå varför man 4 månader före ett val ska sitta och spekulera i ett valresultat som vi ändå kommer få en dag. Alltså det ägnas för mycket möda att fundera på hur det här valet kommer gå istället för att be väljarna fatta ett beslut som de själva vill stå för. Jag har aldrig begripit detta. Jag får varje dag bli ombedd och tycka till om opinionsundersökningar och vem ska göra vad med vem i vilket valresultat och blir det så här. Men så, varför håller vi på med detta? Vi har ju val för att få svar på den frågan. Om vi visste det, hade vi kunnat skippa det här med val. Så jag tycker det är en helt bizarr sysselsättning detta. Jag förstår att man helst vill ha nyheten innan den har ägt rum. Jag förstår, nyfikenhet helt enkelt.
Men
nu har vi liksom en valdag den 9 september. Varför kan vi inte bara vänta till den 10 september? Då har vi ju ett resultat.
Jo, fast det är väl så med egentligen allting. Ja. Det är fotbollsmatcher och landslag så spekulerar alla i och folk bettar och folk tycker det är intressant.
Det är bra igen. För ibland i sådana här debatter så känns det så här som att det är en fotbollsmatch. Först är det försnack, hur ska det gå? Sen är det en kort stund där man faktiskt pratar om sakerna och sen är det en lång analys. Vad sa de egentligen och hur ska man tolka detta? Alltså, ärligt talat, jag är intresserad av politik, jag är intresserad av att lösa samhällsproblem. Jag är inte så intresserad av gladiatorspel och tipsa. Alltså, liksom så här. Så jag är bokstavligt talat inte så intresserad av det. Ska man ändå ta det han sa på allvar så är det så här. Jag har sagt många gånger att jag tänker driva min och vår politik in i kaklet. Väljarna ska veta vad jag står för. Om de gillar det de hör ska de rösta på oss. Om de tycker att jag har helt fel ska de lämpligen rösta på någon annan. Sen kommer jag efter valet. Jag förstår att jag inte kommer få alla röster. Jag fattar det. Men jag har inte storhetsvansinne. Och jag förstår att alla kommer tvingas kompromissa. Men jag kommer göra allt jag kan för att min politik ska få så stort genomslag som möjligt. Och det tänker jag inte ge mig på förrän den dagen någon annan bildar en majoritet som helt enkelt stoppar mig. Och då brukar jag säga med viss udd till de här båda herrarna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, att om de tänker gemensamt bilda en majoritet som stoppar en alliansregering eller stoppar alliansens ekonomiska politik, varsågoda och säg då det. Men innan de har format en sån majoritet så tänker jag göra allt jag kan för att få igenom min politik.
Men det som folk undrar, och det är därför liksom många ställer extremt mycket de här frågorna, det är så här, skulle du kunna tänka dig att samarbeta med Sverigedemokraterna?
Nej.
Nej, och det är bara rakt ett nej.
Nej, jag vill bilda regering och samarbeta och samtala och kompromissa med de partier som jag känner att jag har nära samhörighet med. Och det är i mitt fall, det är alliansens 4 partier. Det tycker jag är uppenbart. Och sen kan det hända att det bildas majoriteter emot oss. Då får man antingen bita i det sura äpplet eller så får man konstatera att nu går det långt bortom våra värderingar och då kan man inte regera. Så det är inte bara alliansens ansvar, det får också andra ta ansvar för. Sen utesluter inte att det är en massa frågor, så tror jag nästan alla svenskar är ganska överens. Så vi ska inte göra, alltså bara för att vi tycker olika och understryker detta, så ska vi inte inbilda att vi tycker olika i alla frågor i svensk politik. Det finns massa parlamentariska utredningar där man blir helt enig om allting.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer vi in på de 3 sista frågorna. Mm. Och då tänker jag att vi börjar med att vi ska ge ett tips till en 20-åring. Så nu pratar 20-åringarna. Vad skulle du sagt till dem?
Jag skulle nog säga ungefär det jag sa. Gör det du tycker är viktigt och det du brinner för. Men gör också sånt som är svårt. Alltså på riktigt, alltså svårt. Jag hade en god vän som skulle hjälpa sin dotter att välja till gymnasium. Och då, jag önskar att jag själv hade sagt det. För då sa han så här, du älskling, sa han till sin dotter. Välj precis vad du vill. Läs vilket program du har lust med. Men det ska inkludera matematik, datavetenskap och kinesiska. Det tycker jag är rätt inställning. Om du älskar konst, plugga konst. Men gör också så här, någonting som du tror som där det finns framtidens arbetsmarknad, där det händer jättemycket spännande saker. Jag tror att idag ska unga människor, datavetenskap och språk mer än engelska. Det kommer nästan alla ha nytta av. Och sen tror jag att matematik är en sån djupt underskattad kunskap som så många väljer bort tidigt.
Jättebra svar. Det är verkligen så också att för varje sån här hårdare grej man gör så växer man ju också. Då får man en grej i sitt bagage och någonting man är superrädd för. då blir det så att det jag klarar av det och det var inte så himla farligt.
Nej, precis. Och sen är jag är väldigt förtjust i sådana här, liksom så här lite renässans. Jag förstår att man kan inte bli bäst på massa saker och det finns nästan ingen längre som vinner OS-grenar i olika idrotter längre för att liksom, det är så specialiserat. Men jag tror att renässansmänniskans tid finns här fortfarande. Att ha djupa insikter i lite olika saker. Mm. Att både läsa kultursidan och läsa ny litteratur och förstå sig någonting på sport och dessutom förstå naturvetenskapliga saker, det tror jag är en otroligt bra blandning.
Då hoppar vi vidare på en 30-åring. Mm. Vad säger du till de kära 30-åringarna som
finns? Ja, man skulle kunna säga som en... När jag var 30 så sa en väldigt mycket äldre man till mig så sa han, du hörni, vänta inte för länge med att skaffa barn. Då tittade jag på honom, hörru du, så muttrar vi lite grann. Och sen så några år senare insåg man, det kanske fanns skäl för den här synen. Ja, det finns en del biologiska saker som gäller fortfarande även i våra jäktade liv. Jag skulle säga att ja, man ska verkligen inte lägga sig i andras privatliv. Men jag skulle säga generellt sett säga att det är ganska många som väntar ganska länge med att bilda familj. Ja. Och sen upptäcker att när man ville bilda familj så var det inte fullt så enkelt som man trodde från början. Det är lättare att inse det efterhand. Men det är nog ett tips man med viss varsamhet skulle överräcka till en annan 30-åring.
Och till våra kära vänner som är 40. Vad säger vi till dem?
Ja, vad säger man? Jag tänkte nog själv när jag fyllde 40 att jag känner mig inte längre ung och lovande, men jag tyckte nog att jag var lite klokare plötsligt faktiskt. Och det vidhåller jag nog faktiskt. Man får en del erfarenheter som man tar med sig. Nu kan jag bara tala för mig själv. Jag är mindre impulsiv, mindre ivrig. Jag ser de långa linjerna mycket lättare idag än jag gjorde tidigare. Jag har fått mycket större respekt också för det. Så jag är mer intresserad av historia idag än tidigare. När jag sätter mig in i nya ämnen som jag inte har bra kunskap om tidigare så börjar jag alltid med, vad har hänt historiskt? Hur kom vi dit vi är just nu? Och varför är vi där vi är just nu? Och vad kan det säga om vart vi är på väg härnäst? Jag är mycket mer intresserad av det än vad var förr tycker jag. Jag tror en och annan 40-åring kan bidra med de perspektiven. Och sen ännu mer när man är 50 och 60. Mm. För det är inte talar man träffar pigga och vitala 80-åringar.
Alltså ja, det är så
otroligt
häftigt.
Inspirerande faktiskt. Ja.
Om man ska komma i kontakt med dig eller om man ska följa dig och se vad du håller på med om dagarna, hur gör man då?
Enklast skulle jag säga är mitt Facebook-konto och Instagram. Instagram är mer av naturliga skäl de korta, snabba puckarna. Men på Facebook, jag brukar hånas ibland för att mina 8000 tecken långa Facebook-uppdateringar om mer eller mindre komplicerade saker. Nej, men Facebook är ganska bra, så jag brukar rapportera ganska väl både vad jag gör och hur jag tänker om saker och ting.
Spännande.
Det är ett ganska bra sätt.
Ja. Får man gå in och följa det där, yes. Ulf Kristersson.
Yes.
Stort, stort tack att du var med. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt att prata med dig.
Tack så mycket.
Kul att vara här.
Tack.
Framgångsbotten med Alexander Prelleros.
Hoppas du gillade avsnittet. Någonting som jag tycker är så här väldigt intressant när man intervjuar de här olika partiledarna, att nästan vem jag än intervjuar så håller jag med om deras åsikter, för jag tycker att det låter väldigt, väldigt vettigt. Fast jag intervjuar någon från det kanske extremröda hållet till extremblåa eller gula eller det ena och andra hållet, så låter faktiskt alla deras åsikter, ja men fan det där låter liksom så här väldigt vettigt. De är extremt duktiga retoriker, duktiga på att prata och så här övertyga och vinna förtroende. Men det är väl därför de sitter där de sitter också. Jag håller nu på att bestämma ett gäng gäster nu inför hösten. Så är det så att du kommer på någon som du tycker så här, wow, den här vill jag ha med, surfa in på min Instagram och skriv det under någon av mina poster. Det hade varit härligt. För jag håller också på att planera vem ska bli avsnitt 200. Det börjar närma sig nu. Det ska bli intressant. Vi får se vem det blir. Avsnitt 100 var ju Petter Stordalen, så det måste ju vara någon väldigt, väldigt häftig person. Och vill du ha de bästa tipsen från Framgångspodden och det här avsnittet, så är det bara att surfa in på framgångspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. För där lägger vi ett gäng timmar. Jag tror att vi sitter med det ungefär 6-7 timmar per nyhetsbrev och tar ut de bästa tipsen, sammanfattar det och bara trycker ut, och det är gratis. Vem vet, någon gång i framtiden kanske vi tar betalt för det också. Ha nu en grym vecka, en grym härlig dag, en grym härlig timme. Och glöm inte, succé är ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen. Du är inte bättre än din senaste prestation. Ha det bäst.